gott att få ladda upp inför att predika med att få höra lite om nåden. Det är en bra grund. Jag heter Linnea och jobbar här som pastor. Och när jag var yngre så var jag en otroligt stökig person. Alltså det låg saker överallt kan man säga. Jag städade inte mitt rum jätteofta. Och när jag kom hem från skolan så tog jag min väska i bästa fall och slängde den i mitt rum. Men ofta slängde jag den och direkt innanför dörren hemma. Ni kanske känner igen er. Och skulle det ligga en banan där i så den låg kvar ganska så länge. Och det här visste folk. Så här var Linnea. Hon var en riktigt rörig person, en stökig person. Som, det var som att var jag än befann mig så hade jag flyttat in. Jag kände mig som hemma. Min jacka låg någonstans. Mina glasögon någon annanstans. Nu ligger de där nere. Och min väska på en tredje plats. Så det var liksom, jag kände mig som hemma överallt. Jag flyttade in och mina grejer var lite överallt. Och jag minns en gång när min brorsa skulle komma in till mig, till min säng. Så fick han liksom göra en liten stig för att komma fram. Det var kläder och gosedjur om vartannat. Och jag tror att mamma och pappa försökte råda bot på det här. Som många tonårsföräldrar gör. Men jag tror också att de gjorde som många tonårsföräldrar gör i relation till deras barn som är röriga. Man ger upp. Eller hur? De får klara sig själva. Man stänger dörren. Det är deras rum. Ja, eller hur mamma? Ja. Det var mitt rum. Vill jag leva i den där röran, då fick jag väl göra det. Så var det. Och jag tänkte att jag var en ganska stökig person. Eller jag var en väldigt stökig person. Och jag var det ända tills för några år sedan skulle man kunna säga. När jag lyssnade på en på internet som sa. När jag var yngre så var jag en väldigt stökig person. Och jag hade inte koll på något. Jag visste aldrig vart mina nycklar var. Jag visste aldrig vart jag hade mina saker. Och när jag skulle åka hemifrån så tog det alltid 10 minuter extra. För jag skulle leta reda på alla mina grejer. Men sen förändrades hennes liv. Och så en gång för alla så gjorde hon sig av med alla överflödiga saker och började leva väldigt enkelt. Hon skaffade sig dagliga rutiner för hur hon skulle kunna hålla ordning på allting. Och hon slutade köpa massa nya saker och så gav hon alla sina ägodelar ett specifikt hem. Hon visste vart alla hennes saker bodde. Så hennes liv blev helt nytt. Och så småningom så hade hon lärt sig hur hon skulle hantera sitt hem. Hon var inte så där stökig längre. Hon var som en ny person. Hela den här processen gjorde att hon inte var den som hon tidigare hade varit. Hon slutade identifiera sig med den här personen som inte hittade sina nycklar. Och nu har hon en YouTube-kanal med jättemycket följare. Där hon liksom identifierar sig med en person som kan organisera. Som kan städa och hon har föreläsningar och kurser i hur man håller ordning på sina saker. Och hon slutade att identifiera sig som den där stökiga personen. Och så tänkte jag, det här kan ju jag med göra. Jag behöver inte identifiera mig med den som jag en gång har varit. Och det här är jag lite så inspirerad av. Jag tänker inte att den här predikan ska handla om hur man städar eller håller ordning på sina prylar. Det är också bra. Men jag blev så inspirerad av tankesättet att jag inte behöver identifiera mig med det som har varit. Jag behöver inte identifiera mig med det som har varit. För vi alla bär ju på saker. Vi alla har ju en ryggsäck med oss. Med massa saker som vi bär på. Och vi har levt livet med människor som vi har haft fantastiska relationer med, goda relationer med. Men vi har också levt livet med människor som det har skavt med, som det har varit tungt med, som det har varit svårt med. Och som vi kanske har brottats lite med. Vi har minnen och erfarenheter från tillfällen som både varit jättehärliga, men kanske också tunga och svåra. Och sen så har vi relaterat till människor och agerat olika i olika situationer. Ibland är vi jättestolta över någonting vi har gjort och vi hoppas att vi ska göra så igen. Och ibland så misslyckas vi. Och skäms över det som vi har gjort. Det som vi har presterat och det som vi har varit med om. Och det här är livet. Så här är livet. Så ser det ut. Och det här livet som vi har levt och som vi just nu lever, kan vi identifiera oss så starkt med och tänka så starkt att det här är jag. Så jag tror att jag kommer alltid leva det här livet. Nu är det här jag. Jag kommer alltid vara den här personen. Jag kommer alltid leva det här livet. Det finns liksom ingen väg ut. Nu har det här hänt och jag har varit med om det här och jag har alltid gjort så här. Då kommer jag alltid göra så. Jag har alltid haft de här tankarna. Då kommer jag alltid ha de tankarna. Jag har alltid liksom dratt mig åt det hållet. Jag kommer alltid dra mig åt det hållet. Det där jag gjorde en gång. Det där som jag tillät någon göra mot mig. Det har blivit som ett med mig. Det är liksom i min identitet. Det finns liksom ingen annan väg ut än att identifiera mig med det som har varit. Sån har jag blivit. Men Guds riket, som Walter precis pratade om, det fungerar inte så. Guds riket är ett annorlunda rike. Där vi får leva i upprättelse och där vi får lämna det gamla bakom oss. Bibeln talar om att vi har dött bort från vårt gamla liv och står som nya skapelser inför honom. Vi ska läsa från andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 14. Där står det: Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Här skriver Paulus om Jesus död, att han dog för dig och mig på korset och att alla har dött. Jag har dött. Har jag dött? Jag lever ju. En har dött och då har alla dött. Och döden ses ju sällan som något positivt. Väldigt sällan. Det är ingenting som vi längtar efter. Att dö. Men här talar Paulus om en annorlunda död. En död som leder till liv. Och när du bekänner Jesus som din Herre, när du tar emot honom, när du tror på honom, då dör ditt gamla liv och du får nytt liv i honom. Du behöver inte identifiera dig med det som har varit. Du kan få identifiera dig med något nytt, det nya livet. Och det står här på vår dopgrav: de som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och i Bibeln så ser vi en tydlig koppling mellan att ta emot Jesus och bli frälst och att döpa sig. Och i den här kyrkan när vi döper människor så har vi ofta vita kläder på oss. Och det är som en symbol för det rena och hela livet. Och det heter också dopgrav. Vi får dö bort från det gamla och resa oss upp som nya skapelser. Där vi får lämna det gamla, där vi inte behöver identifiera oss längre med det som har varit tidigare. Så jag vill säga att du ska vara stolt över den som du har blivit. När du möter Jesus och blir frälst och blir kristen, var stolt över den du har blivit. Precis som hon som jag pratade om på nätet som jag kollar på. Hon är stolt över att nu är jag en ny person. Nu kan jag det här med städning. Nu är jag liksom en organiserad människa. Hon är stolt över det. Hon skulle ju kunna vara så här: nej, men jag klarar inte det här. Det blir stökigt igen. Det går inte. Men hon startar en YouTube-kanal. Och så är det jättemånga som börjar följa henne. Var stolt över den du har blivit. Det står i vers 17 i andra Korinthierbrevet 5. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. När vi är i Kristus är vi nya skapelser. Och när du tar emot Jesus, då blir du en ny skapelse i honom. Och det betyder inte att vår fysiska kropp förändras. Om du är rädd för det. Om du önskade det så kan vi inte göra något åt det. Men det betyder att det sker en inre förvandling. Att ditt inre får nytt liv. Och det handlar delvis om att få lämna det gamla bakom sig. Att bli förlåten för sina synder. Att bli förlåten för det som har gått snett, som man har gått igenom, som är tungt. Man behöver inte identifiera sig längre med det. Vi får lämna det till Jesus. Och så får vi säga förlåt. Och så får vi tacka för förlåtelsen som vi får. Men sen är det ju så med livet med Jesus att vi ber och vi ger någonting till honom. Och vi vill att det ska gå så snabbt. Nu Jesus, nu ska det hända. Nu vill jag att det ska vara över. Nu vill jag att det ska ta slut. Och Jesus tar det och förlåter oss. Men sen så kan det ofta vara en process som jag får bearbeta och jag får gå igenom i saker som jag bär på och saker som jag brottas med. Jag behöver fortfarande kämpa med en del. Och så kan vi behöva hjälp på olika sätt under en lång tid med svåra saker som vi kämpar med. Och så får det vara. Men i Jesu ögon så är vi förlåtna direkt vi ber om förlåtelse. När jag lämnar någonting till honom, då tar han det och förlåter mig. Men jag kan behöva fortsätta kämpa för min skull. Och det där mötet med Jesus, det är så mycket större än att vi bara, inte bara, men att vi får lämna det som vi har varit med om till honom. Man kanske kan tänka så att ja, men nu ska jag lämna mina synder och mina snedsteg till Jesus. Och sen är jag klar. Och sen så när någonting händer igen så går jag och lämnar det som jag har gjort, det som jag har varit med om till honom, och så är jag klar och så gör jag någonting annat. Alltså livet med Gud är någonting större, någonting mycket större än att vi lämnar någonting till honom och sen så lever vi och så lämnar vi och så lever vi. Det är så mycket större. Det är liksom ett möte med Guden som älskar oss, som vill leva i en relation med oss alltid, som går vid våran sida, som låter oss vila på gröna ängar. Som för oss till vatten där vi finner ro. Som håller oss om ryggen. Som inte bara gör saker hit och dit. Utan som bär oss igenom. Mötet med Jesus är en förvandling bara genom att du lever i relation med honom. Inte enbart att han förlåter mina synder, utan att vi får leva i en relation med honom. Det är att bli född på nytt. Att Gud flyttar in, att Jesus bor i mig. Att anden finns inne i mig. Det är förvandling. Förut var det tomt. Nu är det fullt. Oavsett vad du bär på, oavsett vad du står i, oavsett vad du brottas med, så bor han i dig när du säger ja till honom. Du behöver inte vara klar. Han gör det, han förlåter våra synder. Men han bor i mig oavsett vad. Han bor i dig oavsett vad. Du är en ny skapelse i Jesus. Oberoende av alla handlingar så är du en ny människa i honom. I Romarbrevet 8:38 så står det: för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller någonting annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kan skilja mig från kärleken till Jesus, från hans relation. När du tagit emot honom så är du en ny skapelse, det gamla är förbi och något nytt har kommit. Så det innebär att han vill ta våra bördor, lyfta av det som vi bär på. Men han vill framförallt bo i oss, leva i oss, gå med oss, genom dalar, över berg. Låta oss vila, hålla oss om ryggen. Och den här enorma gåvan som Gud har gett oss, förlåtelsen och möjligheten att leva så nära Gud, får vi tack vare det som hände på korset. Tack vare det som hände på korset kan vi ha den här relationen till honom. Vi läser vidare i andra Korinthierbrevet. Kapitel 5, vers 18-19. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse och han har anförtrott oss försoningens ord. Hängde ni med? Jag läste det många gånger. Det är många ord som man kan fundera på. Vad betyder det här? Försoning. Vad är försoning? Det är ett mastigt bibelord. Men det är så vackert när man ser innebörden av det. Gud försonade oss med sig själv genom Kristus. Och att försona någonting, man kan höra om försoning mellan länder eller mellan människor i konflikter. Och det är helt enkelt att förenas, att enas. När man har varit isär så får man komma ihop, att försonas. Någonting som har legat i vägen har försvunnit och man får bli ett. Man får bli försonade med varandra igen. Och det här står det att Gud försonar oss med sig själv. Alltså vi och Gud får bli ett genom Kristus. Alltså genom korset så får vi tillgång till den här relationen med Jesus. Det var det som hände på korset. Jesus dog för oss för att vi skulle kunna leva i gemenskap med honom. Och jag har gjort en skulptur. Jag hade gjort den lite större, men den paja. Men jag hade som tur en till på mitt kontor. Och så jag hoppas att ni ser den. Om ni inte ser den så får ni titta lite närmare sen. Men när jag gjorde den här skulpturen så såg den väldigt vacker ut när den började ta form. Jag var jättenöjd med den och den var så fin. Och jag beundrade den och den hade inte riktigt torkat. När man gör en skulptur så ska den torka och sen så ska man bränna den. Och den kanske torkar några dagar. Så den var i köket över natten och sen när jag kom tillbaka på morgonen så var den helt sprucken och trasig. Och jag var så besviken. Nej, min fina skulptur som jag ändå har jobbat med mycket har gått sönder. Trasig och sprucken. Men så visste jag att det går ju att laga den. Så jag började blöta upp den igen där den hade spruckit och långsamt fixa så att den blev det den skulle vara från början. Jag fick stötta upp underifrån på olika sätt med olika grejer. Jag använde ljusstakar och toalettpapper och allt möjligt. Och sen så blev det som den var tänkt att vara från början. En hel och vacker skulptur igen. Den blev helt intakt. Inte en spricka. Och ibland så kan jag titta på den här och tänka, den skulle ju lika gärna kunna varit helt paj. Den skulle lika gärna kunna varit helt trasig om jag inte hade lagat den. Jag skulle kunna gett upp. Ja, men nu gick den sönder. Jag får göra en ny. Men den gick att laga. Jag fick kolla upp bitarna som inte ville sitta fast. Och så fick jag laga den. Och så blev det en hel och vacker skulptur igen. Precis som relationen mellan dig och mig. Eller mellan dig och Gud. Mellan mig och Gud. Gud har inte gett upp. Finns det sprickor och saker som är trasigt? Gud vill laga det. Han sopar inte undan det och slänger det och tänker, nej men det här är inte värt att laga. Han ser på det och tänker, det här ska jag göra som det var från början. Som det var tänkt att vara. Så där vackert. Och vi lever i liksom en fallen värld som behöver upprättelse. Och Gud försonade världen med sig. Vi kan vänta lite med nästa bibelord. Vi kan ta den förra bilden igen. Han har försonat oss med sig själv genom korset. Vi får vara ett. Och då behöver jag inte identifiera mig med de där sprickorna längre. De är liksom förbi. Gud tar skulpturen och gör den hel igen. Vi behöver inte tänka att det finns massa sprickor kvar. De är borta. De finns inte kvar. Jag har blivit upprättad. Och sen läser vi, för han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Alltså, synden är borta. Våra överträdelser, det som vi har gått snett, som vi har gjort fel, som känns tungt och jobbigt. Han tillräknar inte dem, han ser inte dem. Han ser inte sprickorna. Han har förlåtit oss och vi får gå fria. Så i frälsningen i mötet med Jesus, när jag var 16 år, när jag döptes, då blev jag en ny skapelse i honom. Jag blev upprättad och räddad. Och det är på ett sätt klart. Jag är räddad. Jag är kristen. Jag är hans barn. Och jag får leva i den identiteten att jag är frälst. Precis som i bilden i början som jag pratade om. Hon röjde ut en gång för alla. Och sen får hon leva i sitt hem som är liksom ordning. När hon öppnar sin garderob så är det ordning där inne. En gång för alla. Det känns luftigt och härligt hemma hos henne. Och hon fick vara stolt över den som hon hade blivit. Och när jag döptes när jag var 16 så var jag också stolt. Och jag var jätteglad över att jag hade fått ett nytt liv. Men jag var inte klar. Och samma är det med henne. Eller med dig. Som kanske håller på och städar. Vi blir liksom aldrig klara. Ni vet ju hur det är. Man går på loppis. Och så finner man massa saker. Eller så är det rea. Eller så börjar det damma kanske. Det gör det hemma hos mig. Jag har ett duntäcke som förstör. Men det är mysigt. Men det blir smutsigt igen. Alltså det tar ju inte slut. Vi blir inte klara. Vi är stolta över att vi är frälsta. Men vi blir inte helt klara. Jag tappar fortfarande bort mina nycklar. Och hur många gånger har inte människor sprungit efter mig med mina glasögon? Linnea, Linnea. I grund och ordning så finns det en struktur och en ordning och reda där. Vi är frälsta, det är inget snack om saken. Men överlåtelsen till Jesus, det är ingenting som bara händer en gång. Det är ingenting som bara är klart. Utan det är ett liv med den levande guden. Det är ett liv tillsammans med honom. En process att ständigt överlåta sig, att ständigt be om förlåtelse för det man bär på. Så vi är stolta över de vi en gång blev när man säger att man tror på Jesus och vill följa honom. Men jag är också stolt över den som jag blir. Varje dag så får jag lämna mitt liv till honom. Och det som är, eller vi läser ett bibelord först, Lukas 9:23. Sen sa han, Jesus, till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Varje dag överlåter jag mig till honom, varje dag. Och vi behöver ta hand om relationen med Jesus precis som vi tar hand om relationen med varandra eller vårat hem. Jag vet inte vad du gillar att ta hand om. Vi har ju olika saker som vi gillar att ta hand om. En del vill ta hand om sin bil, en del putsar onödigt mycket kan jag tycka på sina bilar. Jag gillar att ta hand om min garderob. En del gillar att ta hand om trädgården nu när det är vår. Så kanske du är ute och planterar och sår. Och då vet du att det behövs. Jag kan inte bara förvänta mig att det växer upp massa blommor helt plötsligt. Eller jag i våran trädgård gör det, men jag vill inte att de ska vara där. Men man får liksom ta hand om det som man har. Man behöver vattna. Man behöver ställa plantorna där de ska vara för att de ska få rätt sol. Jag kan inte så mycket om plantor, men ni som vet, ni vet. Man behöver ta hand om det som man har. Du behöver ta hand om din bil, om ditt hem. Och du behöver ta hand, jag behöver ta hand om min relation med Jesus. Och det som är så vackert med det här, det är att det är ingenting som jag liksom ska göra för att göra det. Utan det handlar ju om att när jag kommer till Jesus och umgås med honom och ber om förlåtelse för det som jag bär på, så får jag så mycket tillbaka. Alltså det är för mitt bästa. Jag tar inte hand om relationen för att det är någonting som måste göras. För att det är liksom ett krav som Gud har på mig. Utan för det är för mitt bästa, för han älskar mig så högt för att han vill det. Han vill vara med mig. Jag vill vara med honom. Det är inte bara en engångshändelse. Frälsningen hände när jag var 16. Men hela livet så får jag leva i överlåtelse till honom. Vi får alltid komma tillbaka. Det är det som är så fint. Det handlar inte om att jag måste komma tillbaka. Utan jag får alltid komma tillbaka. Vad som än har hänt. Så står han där. Med sina öppna armar. Och så säger han, kom. Du får vara med. Och jag får förlåtelse för det jag brottas med. Och jag kan också sluta identifiera mig med det som har varit. Och gå in i det nya livet. Så här står det i Johannesbrevet 1:9. Om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så är det.